Podplay.
Okej. Nu tog du fram din mobil direkt. Det här är varför vi aldrig spelar in tillsammans. Det här kan du bara göra när vi är på länk. Jag ser dig!
Nej! I know what that is. That's an invisibility cloak. Harry Potter.
Jättebra.
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord. Och jag tror knappt att det här är sant. Det här var så länge sedan vi satt så här. Så att jag vet inte ens, jag kan inte ens minnas sist det var.
Alltså du är så nära. Och du är så fin.
Tack tillsammans. Vet du, alltså jag tror att sist vi satt
så här
i den här soffan och poddade här. Det var sist jag var gravid. Typ. Nej det är det inte.
Nej.
Det var sist när du var gravid.
Det stämmer säkert, för att vi har bilder på när Sigrid är liten bebis och typ jag står och håller henne och typ guppar henne samtidigt som vi poddar.
Och någon gång när vi körde livepodd i den här soffan.
Ja just det, men i den gamla lägenheten. Ja. Vi har väl inte poddat här.
Nej,
i den
aldrig.
Här nya lägenheten?
Aldrig.
Och hur länge har du bott här?
Ett och ett halvt år.
Men det är ganska länge.
Ja.
Så trevligt det känns.
Jättetrevligt.
Jag förstår verkligen varför folk gör det.
Ja men, ses och umgås med sina vänner.
Men vi kanske kommer kunna göra det här lite mer nu.
Alltså, det är min... Jag verkligen fantiserar om det jättemycket.
Mm, okej. Okay. Hur ser de?
De ser ut exakt så här.
Tydligt.
Fast med ett glas vin.
Exakt.
Yeah. Ja. Och jag har redan liksom börjat planera att...
Outfits.
En dag kommer jag ha hatt på mig kanske. Eller sådär. Nej men, jag tänker det kommer vara perfekt. För att, då har vi bara barnvakt. Till barnet som inte går på förskola.
Exakt.
Och så kör vi skiten ur podden.
Det gör vi verkligen. Yeah.
Mm.
Så bra.
Hur är läget då?
Bra.
Mm.
Det känns toppen tycker jag.
Mm.
Det är sommar ute.
Det är verkligen det.
Jag ska på dejt med min man.
Så mysigt.
Så himla trevligt. Jag är här med dig.
Mm.
Jag har ätit
fördejten.
Fördejten. Den riktiga dejten.
Den riktiga dejten.
Efter dejten började sen.
Precis. Vi, och du kör någon sån baklänges
middag.
För du hade med en jättetjusig dessert hit.
Korrekt.
Och dessert är verkligen rätt ord.
Ja, visst var det trevligt.
Det var som en födelsedagsfirande på nys.
Vet du, jag sa inte ens det. Men jag tänkte att så här, nu ska vi fira att du ska få ditt barn.
Mm.
Men det sa jag, det kan jag säga nu då.
Och det kändes som det.
För det var min plan att det skulle vara det. Men sen glömde jag då bort.
Och det var ju, jag gillar ju inte tårtor.
Nej.
Men det här var precis det jag gillar.
Ju fler gånger du säger det, desto mindre tror jag att det är så.
Nej, jag åt ju upp allt.
Ja, det hade du faktiskt inte gjort.
Det hade jag inte gjort.
Nej, annars. Det hade du verkligen
varit. Jag gillar typ. Ja. Alltså för att jag är gravid, inte för att jag tyckte det var äckligt, för det hade jag aldrig sagt.
Nej.
Åt det med hull och hår.
Hull och hår. Så äcklig tårta.
Det var lite ludet på vägen ner, men det var gott.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår faktiskt bra.
Alltså du ser liksom väldigt pigg ut.
Tack.
Jag är väldigt imponerad av dig.
Då vaknade jag ändå 5 i morse och kunde inte somna om. Men, nej men det är faktiskt, det är ju verkligen sluttampen nu här.
Exakt, vi vet ju inte riktigt när vi kommer släppa det här avsnittet.
Nej.
Alltså det skulle kunna vara så att vi släpper det här i augusti.
Mm.
Du är inte fortfarande gravid då?
Nej.
Eller?
Då, nej.
Är du gravid igen?
Igen. Det har varit en speciell sommar. Eller något.
Du är gravid med din nya man.
Exakt.
Giancarlo.
Nej.
Som är din
Spaniens kung.
Som är din tennistränare. Äntligen.
Mm.
Nej men vi vet inte. Där vi är just nu så är du fortfarande gravid och ska ha varit barn om typ 5 dagar.
Mm.
Men, och vi får se om det är när det är. Vad klockan är helt enkelt. Men så är det med det.
Annars har vi gått igenom en hel sommar och...
Okej, vad har du gjort?
Varit på landet mycket.
Ja,
du då?
Tydligt. Mm. Men Jean-Carlo. Jag kan inte säga vad han heter ens. Jag ber om ursäkt för att jag inte kan uttala din nya killes
namn. Nej, det är okej.
Vad har jag varit? Kanske i Tyskland.
Jaha.
Så svaga planer. Nej men vi ska vara väldigt mycket på västkusten.
Mysigt.
Mm, det blir härligt.
Tyskland sen, känns verkligen inte som ett sommarland.
Nej men jo, det är som ett stort skara sommarland. Gud vad det inte är det.
Nej.
Det finns få länder i Europa som är mindre som skara sommarland än Tyskland.
Det vet jag för inte om jag håller med om.
Okej, vilka tycker
många
du?
Många länder.
Vilka då?
Som jag inte har varit i, som jag tänker
är mindre än. Ja, säg det.
Tjeckien.
Mer. Mer skara sommarland tycker jag.
Det är det. Ja. Okay. Mm.
För Tyskland har noll av skara sommarlands liksom hittepåkänsla.
Okej, okay,
och så. Också inget kul. Dit kanske vi ska åka.
Okej. Okay.
Nej, men vi har upptäckt att man kan ju, det borde jag ju känna till då, eftersom jag har bott i Göteborg cirka 28 år av mitt liv. Det går en båt till Tyskland från Göteborg.
Ja.
Så tänkte vi kanske åka dit.
Var landar den?
Kiel. Tyskland ska ha sommar. Min mamma tipsade mig väldigt mycket om ett område ganska nära Kiel som hon envisades med att kalla för Lilla Schweiz.
Det lät ju underbart.
Gjorde det verkligen det?
Ja.
Hon bara, jag längtar verkligen så mycket till Schweiz, men jag vill inte lämna Tyskland. Har ingen sagt någonsin.
Men det är säkert billigare i...
Det är tydligen väldigt fint. Mycket sjöar.
Men Schweiz är ju otroligt vackert.
Jag bryr mig inte så mycket om det.
Okej, okay. Du vill bara ha en schysst rutschbana.
Jag vill bara ha, exakt. Fan, jag kanske bara ska åka till Skara Sommarland.
Jag har aldrig varit där.
Det har varit min dröm. Verkligen, bra. Jättebra.
Bra, trevlig sommar vi har haft.
Verkligen, vad kul det var när vi var på Skara Sommarland. Vad tråkigt det var när du trillade ur de här små bilarna.
Ja, det var inte kul.
Pinsam. Har du liksom... Ja, nu är jag tillbaka i nutid.
Mm.
Tips?
Nej. Ingenting. Du då?
Nej.
Nej. Ja, men det är ju det här med Vanderpump Rules.
Det är
måste säga
slut.
Att det här vädret gör att jag inte har kollat så mycket på tv också.
Och det är det enda dåliga med det här vädret.
Det är det enda dåliga.
Ja, jag håller helt med.
Vi följer ju Robinson slaviskt.
Visst är det du berättade innan att jag kunde fråga dig vad som helst om kokos?
För det är det enda de äter. Så att det kan man ju se. Om man vill. Och i augusti är väl det färdigt, så då vet väl vi vem som vinner och sådär. Men det är
spännande.
Helt sjukt att alltså jag och Oskar, vi har inte kollat på typ en gemensam serie helt.
Nej.
Liksom på kanske, sen vi fick barn typ. Eller ja, sen Siggan typ blev lite större.
Jag tycker att det är avgörande. Alltså man måste ha en gemensam serie. Tyvärr är min och Marcus gemensamma serie just nu då.
Varför måste man det?
Det är bra att enas kring ett...
Men vi har ju aldrig haft det. Vad menar du att vi har en dålig relation då?
Du pratar om dig och mig?
Nej, jag och Oskar.
Ah.
Eftersom vi inte har det.
Har ni aldrig haft det?
Jo, men det är typ inte på 3 år.
Men nu har ni det, i Robinson.
I Robinson, men det är helt sjukt att vi...
Hur känns det?
Och bra. Vi har liksom tittat på 36 avsnitt ihop. Det är helt sjukt.
Så jävla många.
Men jag tycker inte det... Vi tittar ju på tv ihop.
Ja, men det gör ni.
Ja, ja, absolut. Men vi liksom följer inte en serie ihop. För att vi tittar, jag vill ju bara se ett avsnitt åt gången.
Ja, du är ingen bingeare.
Nej.
Och Oskar vill bingea.
Och Oskar vill det.
Jag förstår.
Så ofta börjar vi titta och så slutar vi titta. Så vi tittar på massa saker ihop. Men vi följer inget tillsammans.
Ja, för att han vill titta vidare och du vill titta på. Jag förstår, så ni börjar tillsammans. Mm. Det är liksom en sån turtle and the hare situation.
Det funkar jättebra för oss.
Ah, gud vad härligt. Jag tycker det lät trevligt, men har ni liksom i slutet en sån, liksom, och träffas ni igen och pratar?
Ibland.
Ja, mysigt. Mm. För så känner jag ju nu när du har börjat kolla på Vanderpump Rules.
Mm.
Att jag har legat före,
det är samma sak.
Men nu kommer du ikapp.
Det gör ju ingenting.
Och det gör mig så glad.
Men Robinson.
Är det bra?
Spännande.
Min vän Camilla, hon har ju en
Robinson-port. Jag vet.
Tillsammans med Elinor,
jag
från
vet.
Vad blir svårt.
Mm.
Och Robin. Också. Jag kände taskigt när jag bara sånt.
Jag har inte lyssnat på det, men det kanske jag ska göra.
Det kanske du faktiskt ska göra.
Jag undrar om de tycker samma sak om vissa deltagare som jag tycker.
Det kanske kan bli den serien som du och Oskar följer tillsammans. Alltså inte bara Robinson, utan Robinson-podden.
Mm.
Vem vet?
Vem vet?
En helt ny värld är öppnad.
Verkligen.
Och den är full av kokos.
Jajamän. Hade du något tips?
Nej. Ska vi köra?
Ja.
Ja. Bukhtiar Rustomji Ratanji Hakim föddes i Bombay 1899 in i en parsifamilj från övre medelklassen. Redan tidigt står det klart att han ska bli läkare och han påbörjar sina studier på University of Bombay med målet inställt på att bli kirurg. 1925 gifte sig Bukhtiar med en kvinna. Det är ett arrangerat äktenskap. Uppenbarligen inte arrangerat på särskilt säkra och stabila grunder. För snart lämnar Bukhtiar sin fru i Indien och beger sig till Storbritannien.
Mm.
Efter det, de kommer ha lite kontakt i det. De har kontakt vid 2 tillfällen. En gång, eller han skickar brev, gör han ibland, till en början. Och vid ett tillfälle senare så ringer han sina svärföräldrar och ber om pengar.
Perfekt.
Vilket de typ verkar ge honom. konstigt, men hur som helst. I London börjar han plugga. Och han är liksom, han blir färdigutbildad läkare. Och 1927 så flyttar han till Edinburgh för att vidareutbilda sig till just då kirurg. Men det spelar ingen roll hur många gånger Butcher försvinner. Han klarar inte av antagningsprovet till utbildningen. Tydligen för att han blir så himla himla nervös. Vilket inte känns som en bra grej.
Nej.
Om man ska vara kirurg. I Edinburgh träffar han i alla fall vad som kommer att bli hans stora kärlek. En kvinna som heter Isabella Van S. Hon jobbar på ett café och han är liksom helt tagen av henne. Och det var han inte ensam om. Hon var en riktig favorit bland dem som besökte kaféet. Hon var så rolig, högljudd, varm. Det här är min egen tolkning. Hon var liksom riktigt körig, känns det.
Jag fattar.
Hon pratade bred skotska och gillade att spela. Alltså gambling. Alltså hon...
hon var på gång. Körig.
Ja, alltså verkligen. Och typ att det är så här, det är... Alltså hon är en sån som när hon märker, när hon kommer in i ett rum så är alla så här, verkligen. Hon har väldigt mycket karisma och han gillar det. När Isabella föddes så hette hon då Isabella Kerr och hon växte upp tillsammans med sin familj i Falkirk i ett område som ligger mitt emellan Glasgow och Edinburgh. Hon var några år yngre än Butcher, född i februari 1901. Hennes föräldrar John och Lizzie fick 5 barn, 3 döttrar och 2 söner. Och hennes bakgrund var nog liksom lite enklare än hans, än vad Butchers var på många sätt. Och hon hade då flyttat till Edinburgh och vid tiden då hon träffade Butcher var hon gift. Hon hade nämligen en kortlivad, intensiv förälskelse med en holländsk sjöman.
Jajamän.
Han hette då Van S. Och de gifte sig några veckor efter att de träffats och snart så hoppade Van S på en båt och försvann.
Oj.
Det verkar som
att han visste det hela tiden eller om han...
Jag tror inte att hon var den enda.
Nej.
Han hade en fru i varje hamn. Exakt. Och jag vet inte om de träffas någon gång överhuvudtaget igen.
Alltså, ja, bara de har setts någon gång.
Ja, exakt. De har en sån whirlwind romance som slutar med att de gifter sig.
Måste de gifta sig?
Jag vet, det är det som är det konstiga.
Dumt,
ja, exakt. Nej, men verkligen. 1928 så uppvaktar Butcher Isabella och de blir ihop. Han flyttar till London och snart kommer Isabella efter. Det verkar som att det är då han ringer sina svärföräldrar för att be om pengar för att betala för hennes resa till London.
Vad taskigt.
Men jag tror att han berättar nog inte för dem.
Nej, såklart.
Att
det är det, det hoppas jag.
1929 så föder hon parets första barn, en flicka som heter Kathleen Elizabeth. Därefter flyttar de till Lancaster i nordvästra England, ganska liksom nära gränsen till Skottland, och det är då bra eftersom Isabella har sin familj på den skotska sidan och framförallt sin syster i Edinburgh som hon åker och hälsar på ganska ofta. I Lancaster köper de ett hus där familjen bor på de övervåningarna och så ligger liksom hans läkarmottagning i bottenvåningen. Och i Lancaster så byter han då också namn från Butcher Hakim till Buck Ruxton. Vilket är... alltså det låter som en cowboy så himla mycket. En riktig cowboysare.
Buck
Ruxton. Tydligen har han typ... Alltså han heter Butcher. Han har typ haft... Han har kallats lite för det kanske. Buck Ruxton. Och de är ju inte gifta med varandra.
Mm.
Hon beskrivs som hans sån common law wife. Mm. Vilket gör att man... lever som att man är gifta men man inte är det, typ.
Sambo.
Det är ju för att båda två har båda två är gifta sig innan gifta sig. Så att det är liksom. Men hur som helst, de blir nu då paret Ruxton och Buck och Isabella etablerar sig snabbt i Lancasters sociala kretsar. De är ett uppskattat socialt och roligt par. Han är dessutom väldigt väldigt uppskattad som läkare.
Mm-hmm.
Han är väldigt bra med sina patienter, han är liksom skicklig och kunnig och han är dessutom en liksom bra man och väldigt god på det sättet att han, när det kommer folk som har det sämre ställt ekonomiskt så händer det ganska ofta att han bara, du behöver typ inte betala för den här undersökningen och sådär. Så han hjälper folk på det sättet med. Det går också väldigt bra för Bucks mottagning. Snart är de ganska rika och de har liksom folk som jobbar för dem som, i det här huset och sådär och på mottagningen. Så det går bra för det här paret. Först får de ytterligare en dotter, Diana föds 1931 och sen får de en son, minstingen William föds 1933. När de nu blir trebarnsföräldrar så bestämmer de sig för att ta in lite ytterligare hjälp i hushållet och anställer då Mary Jane Rogerson för att hjälpa till att ta hand om de här tre barnen.
En nanny.
Hon är typ nanny och hushållerska.
Okay.
Hon har någon slags...
Komboroll.
Exakt. Och Mary Jane föddes 1915 i just Lancaster, så hon är en liksom local girl. Mm. Hennes föräldrar James och Jane fick 12 barn.
Jäklar.
Jag vet. Och Mary Jane är 17 då när hon börjar jobba hos familjen Ruxton. Och som sagt, hon är typ hälften hushållerska, hälften barnflicka. Och det här är kanske inte det enklaste jobbet. För allt är då inte som det ska vara i Ruxton-familjen. För utåt sett så har de ju, går allting väldigt bra. Och som sagt, de är väldigt omtyckta. Men bakom stängda dörrar är Buck en svartsjuk, kontrollerande och våldsam man. Som, alltså det känns väldigt mycket som att allt det som han blev kär i med henne.
Mm. Hatar han sen.
Exakt.
Classic.
Det är som att så här, den typen av man är så här, de vill ha allt det för sig själva. Typ.
Mm.
Alltså förstår du?
Det där känns typ som att det är ganska vanligt.
Ja, exakt. Jo, men och grejen är typ att det verkar inte riktigt som att så här, för det kan ju absolut bli så att man, du vet, framförallt när man väl har bestämt sig för att typ göra slut med någon.
Ja, nej, då hatar man ju
ja, och man typ ganska ofta hatar det som man blir kär i från början.
Absolut.
Man, men det här är något väldigt, alltså just det här att vilja kontrollera det som drog in en från början. Mm.
Som är fairy dusten.
Exakt, ja, men det är något så jävla hemskt med det, verkligen.
Det är ju mansgrisigt.
Ja, och han är ju liksom verkligen next level mansgris, kan man säga. Han vill inte att hon ska jobba, han vill inte att hon ska träffa vänner, och han är väldigt, väldigt kontrollerande. Och, men hon står upp mot honom väldigt mycket.
Mm.
Och liksom hon lever sitt liv ändå.
Tough cookie.
Ah, nej, alltså hon är verkligen det, och det gör honom rasande. Mm. Liksom. Och de anställda i huset blir vittnen till både fysiskt och psykiskt våld. Alltså han gör vidriga grejer mot henne verkligen. Och vid flera tillfällen så tar också Isabella med sig barnen och typ flyttar till sin syster. Men som manipulativa människor tyvärr så ofta gör, så övertalar henne att typ komma tillbaka om och om igen. Och hon älskar verkligen honom, men den bra versionen av honom. Den versionen han plockar fram när han vill att hon ska komma hem igen. I september 1935 så verkar det dock som att Isabella till slut lyckats ta sig ur den här hemska relationen. Det är åtminstone vad Buck säger när folk undrar var hans fru är. Hon har då lämnat honom och barnen, och han säger att så här, hon har antagligen åkt till sin syster, eller så pratar han om att hon kan haft en affär och typ flytta till en annan man. Men Mary saknas också. Och i slutet av september så får då Buck besök av Marys föräldrar som undrar var hon är. För hon har inte hört av sig, och det är väldigt, väldigt olikt henne. Mm. Hon bor också hos familjen Ruxton 6 dagar i veckan. Och så jobbar 6 dagar i veckan och är ledig en dag. Och hon bor hos dem på nästan heltid liksom. Men har inte kommit hem, och hon har heller inte typ skrivit. Och det är väldigt, väldigt olikt henne. Hon har nära relation till sin familj. Och när de går då till honom och frågar vart hon är, så säger han att Mary har haft en affär med någon ung kille och blivit gravid.
Mm.
Och Isabella har då hjälpt henne att fixa en abort, vilket är olagligt då. Så att de har åkt iväg någonstans för att hon ska göra den här aborten. Liksom.
Okay.
Men det går några dagar. Och den 1 oktober är de tillbaka hos Buck för att fråga efter Mary. Och då får de istället höra att hon och Isabella har stulit pengar från honom och åkt på, ja, men typ en resa tillsammans. Alltså de har liksom dratt iväg tillsammans. Och han säger så här, de kommer säkert tillbaka när pengarna är slut.
Mm-hmm.
Dagen efter går de till polisen och anmäler Mary Jane Rogerson saknad. För de tror liksom inte på hans, alltså, historier helt enkelt. Den 29 september, alltså 2 dagar tidigare, går 2 kvinnor på en morgonpromenad utanför Moffat, som är en liten stad på andra sidan den skotska gränsen. Det här är alltså över 17 mil från Lancaster, så det är ganska långt bort. Liksom. Mm. När de då gör en fruktansvärd upptäckt. För när de tittar ut, liksom på utsikten från en så här gammal stenbro över ån Gardenome Lynn, ser de något de inte förväntat sig. För nere på flodbanken ligger några märkliga paket som är typ invirade i gamla tidningar, i tyg, i kläder. Jag tror att det är 4 stycken liksom olika sådär. Och när de liksom spanar ner och försöker se vad det är, så inser de då att det sticker ut något ur ett av paketen. Och det är då en människohand. Polisen tillkallas. Ja, jag vet. Polisen kommer dit. Och som sagt, de hittar 4 paket innehållandes olika mänskliga kvarlevor. Och alltså det är så här, ofta när man pratar om liksom styckmord så är det så här, man hittar typ en hand, typ ett ben. I det här fallet så är det är liksom mindre delar. Det är typ så här, här är en bit alltså människokött. Det är mycket så liksom. Men det är också då ben, det är en pelvis, det är en överkropp, händer och 2 huvuden. Men det är dock tydligt att någon har gjort allt i sin makt för att man inte ska kunna identifiera kvarlevorna. Man har tagit bort hud, avlägsnat fingeravtryck, dragit ut tänder, alltså skurit av typ öron, tagit bort ögon, alltså läpp, alltså allting liksom. Det är både ett väldigt, väldigt brutalt arbete, men det är också liksom väldigt effektivt utfört. Typ. Yeah. Och ganska snart så drar man då slutsatsen att den som har gjort det här måste vara medicinskt utbildad. Och det tänker man också, att det verkar vara gjort med kniv, liksom, med typ skalpell i stor del. Vilket man tycker också då tyder på att, alltså man har typ inte använt en såg. Nej. Till exempel.
Alltså fy verkligt.
Polisen i Lilla Moffat inser då att de kommer att behöva hjälp med den här utredningen och gör något som vi ju ändå älskar när en poliskår gör. De ber om hjälp.
Jättebra.
Jättebra. Och det här är alltså, det är väldigt, det är otroligt hur de ber om hjälp. Alltså de kallar in både utredare från Glasgow och typ Skottlands här främsta forensiska experter från universiteten i både Edinburgh och Glasgow. Och tydligen har liksom den skotska poliskåren har just, de har någon jävla hjälte där som har verkligen så moderniserat det jättemycket och typ drivit på den utvecklingen. Så de är ganska så här,
De är
up to speed liksom. Och även då att man använder just de här experterna på universiteten. Alltså det är nästan som att man sätter ihop lite av ett så superhjältegäng. Som är så här, du vet, in forensics, du vet, och så bara, in anatomy, in dental. Yeah. Alltså verkligen så typ. Som kommer då hjälpa till att undersöka det här fallet. Och det här fallet kommer ganska snart att börja kallas för både Bodies Under the Bridge, men också The Jigsaw Murders, alltså pusselmorden. Eftersom utredarna liksom literally typ tvingas lägga pussel med kroppsdelarna de hittat. Det här utredningsteamet, alltså de kommer att göra underverk. Och det här är också verkligen sånt fall där man kan säga att så här, polisen gör allt rätt. Från början, alltså även den här första polisen som ju uppenbarligen aldrig varit med om något sånt här, liksom, en helt vanlig typ landsortspolis. Han är så här, han säkrar brottsplatsen, han typ han ritar typ skisser på hur allting ser ut när han hittade, alltså han är verkligen så här,
han är ju noggrann.
Han är jättenoggrann och liksom redan från början typ han förstår så här, du vet hur det alltid är när man hör om fall att man bara sen klampar dem in och lät hela trakten typ klampa
allting
in.
Allting med dusch.
Typ. Exakt, med högtryckstvätt. De uppfann världens första högtryckstvätt. Men då han gör verkligen inte det här och sen och även liksom alla de här experterna, de gör en sån jävla jobb då. Och man hittar över tid fler kroppsdelar, totalt 70 delar eller bitar, och först kommer man fram till att det man har hittat är en man och en kvinna. Efter ett tag upptäcker man att det faktiskt är 2 kvinnor. Det finns vissa källor, så upptäcker man det för att man inser att man har 3 bröst. Jag vet inte. Man använder också ny forensisk forskning för att säkerställa åldrar och kommer då fram till att en av kvinnorna är i typ sena tonåren till tidiga 20. Och den andra är mellan 35 och 40. Och man kan också ta reda på att den äldre kvinnan sannolikt strypts. Det här är också en av de första gångerna man i Storbritannien liksom använder likmaskar för att ta reda på hur länge kroppsdelar har legat. Vilket ju verkligen känns som så. Var inte exakt alla CSI-avsnitt?
Jo.
Alla de att man bara, att man hittade maggots och tog reda på hur länge de har legat där. Det och typ jord var verkligen. Men det gjorde man redan här. Vilket ändå är så coolt typ. Jag lyssnade på en bra podd om det här från podden Unspeakable Scotland. Mm. Där de berättade att det fanns någon som forskare som var jätteinne på just maskar som hade alltså bevarat några av the Buck Ruxton maggots typ. Och de lagt in dem i sådana för att han bara, här är de.
Äckligt.
Så man kommer i alla fall fram då till att kroppsdelarna lär ha legat typ 12-14 dagar på den här platsen. Polisen tror inte att deras offer kommer från Moffat-området utan att den personen som har lämnat av kroppsdelarna antagligen har rest dit för att lämna dem där. Men som sagt, det finns nästan inget att identifiera dem med. Så hur ska man gå vidare? Jo, man kollar på vad man hittade kroppsdelarna i. Mm. Det är alltså tyg, kläder och tidningspapper. Och kläder är alltså delvis typ sånt som kanske har tillhört de här kvinnorna. Men också typ att man hittar så här inlindat i någon bebisklädsel. Har man typ lagt någon del i. Och man kollar då på de här tidningarna och inser att det kommer från en liksom specifik upplaga av en specifik tidning som bara distribuerades i typ 2000 ex i området runt Lancaster.
Alltså hur kan man vara så dum? Alltså, förlåt om man ska göra sådär.
Jag vet, jag vet. Det är liksom, det är en vanlig liksom, tidning med större cirkulering, men så är det typ alltså att de har lagt i sådana special
alltså inlagor typ.
Ja, exakt, precis. Som är typ så
sjukt.
Gjort sig 2500x lokalt liksom. Och när man då börjar kolla på saknade rapporter från det området så hittar man delvis Mary Janes familjs anmälan, men vid det här laget så har faktiskt Buck också anmält sin fru saknad. Och
för hur lång tid har det gått då?
Nu ska vi se.
En alltså, månad typ.
Nej, alltså ja, typ, ish. Mm. Någonting åt det hållet. Kanske 20 dagar. Mm. Något sånt. För man hittar då kroppsdelarna 12, de har legat typ
2 veckor typ.
2 veckor ungefär. Mm. Och sen så tar det en liten stund till innan man liksom lokaliserar det här. Ja. Så polisen blir då intresserade av de här 2 försvunna kvinnorna och specifikt av Buck som ju också har ändrat sin historia lite sådär. Och när polisen pratar med folk runt omkring honom så inser de då att bilden av den här superuppskattade läkaren inte är den enda bilden helt enkelt. Så från tidigare anställda får de höra hur vidrig Buck varit mot Isabella genom alla år och från nuvarande anställda får de höra om allt konstigt som hänt i Ruxton-hemmet de senaste veckorna. Det visar sig då att den 14 september åkte Isabella till en ljusfestival i Blackpool. Mm-hmm. Alltså de verkar som att de lyser upp olika saker. Typ. Ja. Mm. Det var nog mer spännande 35, men säkert fortfarande jättefint.
Mm.
trots. Och han ville ju då förstås inte att hon skulle åka dit, för han ville inte att hon skulle göra någonting, men hon gjorde det ändå. Och när hon åker därifrån, hon är liksom där med sin syster, och sen åker hon därifrån, och det verkar vara sista gången som, alltså det finns vittnesmål om att man har sett henne vid liv. Dagarna efter det så ger Buck först personalen ledigt och lämnar också sina barn hos en bekant. Och han tar absolut emot en del patienter på mottagningen men håller också på med lite olika projekt i huset kan man säga. Mm-hmm. Så ett par dagar senare, om det är typ så den 17 kanske, 17 september, så ber han faktiskt en anställd komma och hjälpa honom att städa huset. Och då är huset i sånt kaos att hon bara, vad fan är det som pågår? Så mattan, alltså hela mattan i trappan är typ uppriven. Han bara, vi ska lägga en ny matta. Liksom.
Mm-hmm.
På olika fläckar i, mattan är uppriven på flera ställen med. Och det är liksom, på vissa av de fläckarna där det inte finns någon matta så ligger det typ halm. Liksom.
Okay.
Och det sticker också typ ut halm under någon liksom stängd dörr. Alltså jättekonstigt. Och hon hittar också högar med fläckad matta som typ ligger på olika ställen i huset. Hon hittar en fläckad kostym som han säger till henne att hon kan ta och ge till sin man. Om hon bara tar bort namnlappen, att det står Buck Ruxton. Det är som att han har haft den på dagis.
Och så är det en katt bredvid som allt är.
Och så att han bara, du kan ta den och ge den till din man.
Att tvätta bort blodet och
ja, exakt, om du får bort fläckarna så då är det bara go right ahead typ. Och i trädgården så ligger också mer matta och fläckiga handdukar som det verkar som att Buck har då försökt elda upp. Ser onekligen misstänkt ut.
Jag skakade på huvudet, det såg du nu.
Ja, jag såg det var så härligt att se. Ännu mer misstänkt blir det när polisen kollar igenom sina anteckningar från tiden då maskarna sagt sagt att kropparna måste dumpas. Yeah. Detective.
They can speak.
Nej, de är skotska maskar. Detective.
Jag gillade den
andra. I've been here for 2 weeks.
Bra.
Skotsk mask.
Skotsk lik mask.
Varsågod. Håll till godo. Sånt här får du inte över telefon.
Nej, verkligen. Det kändes verkligen som en treat.
Ja, man kollar igenom de här liksom anteckningar från området runt där kroppsdelarna har hittats vid tiden då kropparna, de borde ha liksom dumpats, och inser att en cyklist har anmält att han var typ, jag tror inte att han skadade sig, men han höll typ på att bli påkörd av en bil den 17 september i en liksom gränsstad mellan Skottland och England. Mm-hmm. Och bilen stannade inte, men mannen tog registreringsnumret och anmälde till polisen. Mm. Och när polisen kollar upp vem då, alltså vad det här var för bil, så visade det sig att det var en hyrbil och att det var Buck Roxton som hade hyrt den, trots att han hade köpt en ny bil bara en månad innan. Och han hade typ sagt när han hyrde den att hans bil var i verkstad. Mm-hmm. Så det finns helt enkelt massor av indicier som pekar på honom, och polisen bestämmer sig för att gripa honom och söka igenom hans hus. Mm. Han säger att han är oskyldig, men i huset hittar polisen massor av spår av blod i hela trappan, på liksom väggar, på dörrar och i avloppet till badkaret. Finns inte bara då spår av blod utan även av mänskligt fett och vävnad. Polisen nöjer sig inte med att göra en husrannsakan. Här kan man säga att de tar hela den här utredningen kanske lite väl långt, kan man tycka.
Okay.
De plockar alltså ner hela trappan och tar med sig den till Glasgow University och bygger upp den där och typ undersöker den där. Vilket gör att poliserna i Lancaster bara, ursäkta, vi kommer inte upp på övervåningen. Så de får liksom, ja, men de får liksom leta fram en stege för att kunna klättra. Ja, de byggde också typ en liten modell av hur, alltså de verkligen
went for it. Det är som ett staircase.
Ja, verkligen så, exakt. Det här är typ original staircase. När rättegången börjar så åtalas, är Buck bara åtalad för mordet på Isabella.
Mm-hmm.
Vilket är lite konstigt, för att här man har aldrig hittat hennes överkropp, vilket har gjort att, alltså det finns mindre att gå på med hennes, men det finns väl någon slags teori om att anledningen till att det blev så är för att hon, alltså det fanns en skillnad i klass och status mellan henne och Mary typ. Men åklagarens teori är i alla fall att Isabella har kommit hem från Blackpool och mött en liksom rasande man där som redan då i trappen attackerat henne. Han har tagit stryptag på henne, och samtidigt som deras 3 gemensamma barn sov ostört så har de då liksom mördat deras mamma. Men Mary Jane sov inte. Hon såg vad som hände, och för det så bestämde han då att han behövde döda henne också. Och efter de här morden så ägnar Buck Roxton dagar åt att städa upp brottsplatsen. Uppenbarligen inte ändå göra ett halvdant jobb. Mm. Men också då på att tömma kropparna på blod och liksom mutilera dem till oigenkännlighet. Och det, den delen av det här, det är så brutalt. Alltså det är, liksom, det är verkligen uttänkt. Typ.
Mm.
Och allt då för att liksom försöka komma undan.
Mm.
Och sen så har han då hyrt en bil. Han har rekat den här platsen där han ska liksom lämna av kroppsdelarna. Det verkar som att hans son var med typ när han gjorde första resan dit.
Mm.
Och han har ju också hela tiden varit så här, lämnat av barnen där, tagit emot patienter där, medan han typ hållit på med den här jättelångsamma liksom styckningsprocessen typ. Och sen har han då kastat kroppsdelarna i det här strömmavattnet, men i en annan flod, och trott att de ska vara försvunna för alltid. Men de har då istället fastnat under den här bron i Garden Home Lynn. Försvaret hävdar att man inte ens vet om kroppsdelarna är Isabella eller Mary Janes. Och kommer också med den här briljanta förklaringen på blodet i trappan. Isabella har tydligen fått ett missfall vid ett tillfälle. De bara, det skulle kunna vara det. Eller så har hon bara haft mens.
Ja, perfekt.
Mm. Så tror jag.
Mens i hela trappan, alltså, och på väggarna och på hans
i kostym. Hela trappan. Men åk.
Heavy flow.
Alltså verkligen. Och sån free bleeding. Som är så trendigt nu. Men åklagaren har ett trick up their sleeve. fortsätter här med olika spännande forensiska tekniker. De använder sig av röntgen för att liksom försöka, de har ju kranierna. Och de har då tagit, de har tagit det kraniet som de tror är Isabella. Sen har de, det finns en väldigt nytagen bild på henne.
Mm-hmm.
Och så har de liksom positionerat bilden och kraniet på samma sätt som bilden och liksom på något sätt fört ihop de här bilderna för att då komma fram till att det här kraniet liksom
det match,
att det är hon. Jag ska visa dig en bild på hur det ser ut. Vänta. Det ser faktiskt ganska spännande ut. Okej, så här. Kolla.
Ja.
Alltså, det känns både väldigt vetenskapligt och väldigt ovetenskapligt.
Jag tycker det känns ganska ovetenskapligt.
Att de, ja, ah, det här huvudet passar i den här bilden. Inte supertydligt.
Alltså, jag tänker typ, och det här säger jag som lekman.
Va? Har du varit lekman hela tiden?
Ja. Men, inte ett kranium, kranie eller annat kranie.
Likt. Kanske. Bold state.
Ja, men hur, det känns som att storlek kan väl variera.
Ja.
Och kanske lite andra saker.
Men näsan måste kunna variera ganska mycket.
Men näsan är ju ett hål. Alltså,
tala för dig själv, min näsa är verkligen.
Nej, men det är ju inte ett ben så här på ett kranie. Med näsa.
Återigen, det känns verkligen som att min är det.
Nej, men alltså, vänta nu, är jag galen?
Ja, nej, precis, det är brosk är det ju.
Ja, exakt.
Ja, exakt.
Så det är inte så att den där snoken är...
Den här snoken kommer överleva oss alla, var ärlig.
Okej. Ja, okej, så det gör de.
De gör det i alla fall. Och juryn överlägger i en timme innan Buck Roxton förklaras skyldig.
Åh gud, vad rädd det blev.
Nu kommer han, Buck Roxton kommer in i lägenheten. I'm not guilty! Han förklaras skyldig. Och döms till döden.
Mm-hmm.
Han överklagar men får avslag trots att typ 6000 personer i Lancaster skriver under en namninsamling mot hans avrättning, vilket delvis verkar vara för att man inte vill att deras barn ska förlora båda sina föräldrar, men också för att han fortsatt är en väldigt populär person typ, på något bakvänt sätt. Och den 12 maj 1936 så hängs Buck Roxton i Manchester i ett fängelse. Samma dag skriver han ett brev till sin advokat där han ännu en gång påstods förklarade sig oskyldig. Dagen efter så får en tidning ett brev som påstås vara skrivet av Buck Roxton och som är daterat samma dag som han blev gripen. Mm-hmm. Och som, där det finns liksom så här, det här får bara öppnas om jag döms till döden. Och i det brevet så står det: I killed Mrs. Roxton in a fit of temper because I thought she had been with a man. I was mad at the time. Mary Jane Rogerson was present at the time. I had to kill her.
Okej. Är det han som har skrivit det?
Alltså, det är intressant för att källorna är verkligen så här. Och sen kom det här brevet från honom, typ. Men jag vet inte hur det är verifierat att det är han.
Nej.
De här barnen vet man typ inte vad som hände med dem. Det har liksom alltid hållits hemligt, typ. De verkar som att de hamnar i någon slags fosterhem.
Mm.
Och de är ju födda typ, ja, vad sa vi nu? 29, 31 och 33.
Mm.
Så att de är väl...
Som min mormor typ.
Ja, exakt. Mm. Precis. Jag har då lyssnat på, om man vill fördjupa sig i det här, och det finns jättemycket om just all så här forensisk teknik och sånt som de
spännande.
Använder, som verkligen är så här...
Back in the days.
Mm. Ja, och att den verkligen är helt ny. Och att det, är så här, det känns som att de verkligen testas så mycket.
Mm.
Jag har då lyssnat på alltså, två bra poddar där man liksom kan höra mer om det här. Unspeakable Scotland, som är typ en härlig skotte som berättar om det på lite sånt... storytellingvis för typ en annan person. Och sen så har jag också hört då på Dark Histories, så de har båda två liksom en timmas avsnitt om det här. Och sen har jag också läst på Murderpedia. Jag har läst Giancarlo Rinaldi för BBC. Vad säger jag så att din tennis...
Ja, jag tänkte säga, du var klart inspirerad av den.
Av mina egna källor. Sen har jag läst på Glasgow Police Museums hemsida och sen så har jag läst på findagrave.com för både Isabella Kerr och Mary Jane Rogerson och förstås också på vår vän Wikipedia.
Härligt.
Det var det.
Eller härligt, fruktansvärt.
Mm.
Men tack.
Tack ska du ha.
Bra jobbat.
You're up, baby.
Bitch.
You're up, baby bitch.
Lindsay Buziak. var en 24-årig kvinna som bodde på Victoria Island i Kanada. Hon är från Kanada. Jag tror inte från Victoria Island. Hennes familj bor i alla fall inte där när hon bor där nu som ung vuxen. Mm. Men det är liksom, hon kommer från en så här trevlig, vanlig familj. Trevlig familj. Så som man pratar om såna här barns vänner, familjer. Eller?
Ja. Alltså, jag vet inte, mitt barn har inga vänner.
Nästa, spaden. Hon beskrivs som en så här väldigt omtänksam, utåtriktad, omtyckt person. Och typ hon, jag lyssnade på en podd där de pratar om det här, och då så beskrivs hon och hennes kompisar brukar så här låtsas att de är ett Sex and the City-gäng, och hon är Carrie då, allas kompis. Jag vet
folk tror ju att det är en bra sak,
att det är positivt. Vi tycker inte det. Nej. Hon är ju egotrippad. Lindsay verkar inte vara det.
Nej, utan det är typ att det är så här, hon är lite som mittpunkten, hon är
exakt. Hon arbetar då som mäklare och har liksom velat bli det länge. Hon drömmer då om att dra in riktigt stora pengar liksom. För redan då, 2008, så kunde man tjäna grova pengar såklart på att sälja hus och lägenheter. Och det verkar som att hon, alltså givet då hennes personlighetsdrag, så var hon väldigt duktig på det. Hon säljer bra liksom. Men hon är i början på sin karriär, så hon får väl sälja lite mindre listings och så här. Jag tycker också hela mäklarbranschen i USA, jag kollar inte på de här, gör du det? För det är ju liksom både där då att man säljer, men också att man hittar, alltså,
jag vet, det verkar riktigt stressigt faktiskt.
Förmedlar med typ.
Exakt. Både säljaren och köparen har ju en mäklare.
Exakt.
Så är det ju.
Och det är ju samma sak faktiskt nu när jag tänker efter det i En plats i solen.
Ja, just det, de ringer ju.
Så kanske bara här. Ja, skitsamma. Men låt oss prata om det i min mäklarpodd som heter...
Vänta, vi ringer upp Samir Badran.
Ja. Men hon är bra liksom. Hon är omtyckt både då av säljare och köpare. Liksom, hon gör bra business.
Ja.
Och hennes pappa är mäklare. Så hon har det in her blood.
Mm.
Och hon är ihop med en kille som heter Jason Silo. Och Jason är också inom fastighetsbranschen på något vis. Jag tror inte han är mäklare, men hans mamma har ett mäklarkontor.
Hans mamma har ett hem?
Ett hem som de har köpt av en mäklare. Nej, men hon har
hon har
liksom en mäklarfirma.
Jag fattar.
Och jag förstår det som att hon är, alltså Lindsay blir anställd hos hans mamma. Hon pluggar med Jasons bror, Ryan, och så du vet. Så att hon liksom lär känna familjen.
Just det.
Och jobbar där. När det här utspelar sig så har Jason och Lindsay varit ihop i ett år. Och de bor i ett jättenice hus som Jasons mamma har köpt åt dem.
Mm.
Och han liksom, ja, men det verkar vara så här. De är kära. Hon är nöjd med sitt liv. Du vet, allting är så här bra. Typ. Och jag kan tänka mig att det är ganska tufft att vara ny mäklare. Du vet, man ska leta kunder och antingen, du vet, så här.
Det verkar
jättejobbigt. Mm. Det är verkligen hård sälj. Så jag gissar att hon känner att hon får värsta jackpotten när hon i januari 2008 blir uppringd av en potentiell kund. Och den här kunden då, det är en kvinna som ringer, säger att de ska komma till Victoria på jobb. Hennes man har fått jobb där. De behöver hus snabbt liksom. De vill köpa ett hus så fort som det går. Huset ska vara helt redo att flytta in i. Det ska vara, det får inte ligga mer än 10-15 minuter från stan, och de behöver ha typ ett sovrum till en barnflicka, du vet, hon ska spesa vissa saker, och de har då en budget på $1 million. Så det är ändå liksom ganska mycket pengar. Så det låter ju så här too good to be true. Och det känner Lindsay också.
Att det är något skumt.
Det är bara så här,
varför ska de ringa mig?
Varför ringer de mig? Helt ny i sin karriär och vet sådär. Och det hon också tycker är konstigt är att kvinnan som ringer har ringt till hennes mobiltelefon. Alltså du vet, till hennes privata mobiltelefon istället för det numret som står liksom i annonserna. Du vet, de har så här, du vet så.
De gillar att sätta sig själva på en parkbänk.
Typ så.
Ja.
På de parkbänkarna står ett annat nummer. Så hon är typ så här, hur har du fått tag på mitt nummer typ? Eller varför ringer du till mig? Frågar hon den här kvinnan. Och den här kvinnan svarar då typ att så här, nej men jag har fått ditt namn från en av dina tidigare kunder och namnger den här kunden. Och då är det så här, ah, men det kanske inte är så konstigt, för det är ju så det går till, typ, ja. Att man tipsar om personer som man typ har tyckt att det var bra att jobba med. Och Lindsay försöker ringa den här kunden för att liksom vätta den här kvinnan, men får inget svar. För hon är på resande fot, typ. Så hon är bara så här, ja, liksom, vi kör, typ. Och givet då att det är så mycket pengar, hon är i början på sin karriär, hon har typ inte den här typen av uppdrag än, så blir hon sugen på att säga ja. Hon pratar typ med sin pappa om att hon tycker det känns konstigt. Hon pratar med sina vänner. Och hon pratar med Jason. Och pappan och Jason är bara så här, ta med dig någon.
Ja, just det. Ja.
Så Jason liksom säger så här, men
om det känns jobbigt.
Om det känns tryggare för dig så hänger jag med.
Ja.
Så hon börjar leta efter potentiella objekt för att kunna visa upp för sin kund liksom. Och så hittar hon ett hus i en förort ungefär en kvart utanför Victoria som heter Saanich, och det här då liksom träffar rätt
just det, i de här olika boxarna
liksom kriterier. Så när hon har hittat det här då, så stämmer hon träff med den här kvinnan som säger då så här, jag kommer komma själv och kolla på hus den här helgen, så att liksom vi möts, du och jag, säger den här kvinnan. Och så säger hon så här, ah, toppen, vi ses den 2 februari på den här adressen klockan 17.30. Perfekt. Och Jason ska då vara med som vakt, typ. Yep. Eller vara i närheten, redo liksom. Så den 2 februari så har Jason och Lindsay varit ute och ätit typ så här sen lunch eller typ tidig middag eller någonting. Och sen sätter sig Lindsay i sin bil och Jason i sin bil för att åka till visningen. Hon typ åker hemma om och för att byta om, och sen så åker hon då för att möta upp kunden. Och Jason stannar på vägen till visningen för att göra ett ärende och att plocka upp typ en kompis eller en kollega som av någon anledning ska med. Liksom. Innan han då åker vidare till visningen. Han är sen, så att han mässar henne typ vid halv då när mötet ska liksom börja och säger typ så här, jag är där om 10 minuter. Och hon bara, det är fine, typ så här, nu gotta go typ. Så han kommer till adressen på där det här huset ligger 10 minuter efter utsatt tid, 17.40. Och när han kommer dit så ser han typ att det är så här, eller det är lite olika. Antingen så ser han att det är folk i hallen, men i någon källa så var det typ så här att han ser typ att någon, du vet, är på väg ut genom en dörr typ, alltså ut genom ytterdörren, eller att ytterdörren stängs helt enkelt, öppnas och stängs. Så han bara, okej, men de har precis satt igång typ visningen, så att jag sitter kvar. Han och hans polare sitter i liksom bilen utanför typ och väntar sig. Och så säger jag så här, men vi kanske inte behöver liksom vara stå precis här utanför. Det kanske känns lite hysteriskt. För det är typ så här precis i en...
alltså en återvändsgränd.
Liksom, exakt. Så han är typ så här, jag kanske inte behöver vara den pojkvännen som så här sitter och vaktar. Typ så här. Det verkar vara under kontroll. Typ. Så de kör liksom och ställer sig typ runt kvarteret. Och så väntar de liksom på att det ska bli klart. Och tiden tickar på. De hör ingenting. Och när de har väntat då i 20 minuter utan att höra någonting från henne, så mässar han henne och bara, hur går det? Men då får hon inget svar. Så då tänker jag inte så här, men vi åker tillbaka och kollar liksom ändå. För att då hade det ändå gått typ ja, men nästan en halvtimme av visningen. Liksom. Och när han kommer dit då, så går han fram så här, koll, för då ser han ingen. Och så han går fram och känner på dörren, och då är dörren låst och ingen öppnar. När han knackar eller ringer på, han försöker ringa Lindsay, inget svar. Och han börjar då bli sjukt stressad. Så han ringer till 911 för att berätta liksom att så här, min tjej håller en visning här och nu är hon typ, svarar inte liksom. Och samtidigt som han är i telefon då, så går hans polare runt huset för att se om han kan se någonting. Och då är han så här, det är en öppen dörr på baksidan. Typ. Så de är så här, vi tar oss in i huset för att se till att allting är okej. Liksom. Samtidigt som de då kallar
ringer polisen.
De kommer in. Eller kompisen typ klättrar in och öppnar för Jason. Så han bara springer in och rusar raka vägen upp till ovanvåningen. För de ropar, du vet, så hör ingenting typ. På ovanvåningen så hittar Jason Lindsay, och hon ligger på golvet i ett av sovrummen.
Fan.
Och det är jättemycket blod runt henne. Hon har blivit knivhuggen jättemånga gånger. Och när polisen kommer till platsen så hittar de då Jason på ovanvåningen med Lindsay. Och hon förklaras död på platsen. Hon har typ blivit knivhuggen 40 gånger. Det är så brutalt övervåld verkligen. Så både Jason och hans kompis, eller kollega som då var med, plockas båda två in. Såklart för att berätta vad som är, liksom, vad, deras version av vad som har hänt. Men båda två släpps efter ett kort tag eftersom deras berättelser om vad som har hänt liksom, under eftermiddagen stämmer med varandras. Och även med då olika övervakningsmaterial som finns längs vägen till Saanich.
Jag fattar.
Och det är bara så jäkla konstigt. Ingen fattar någonting såklart. Så man inleder ju då en utredning kring vad som har hänt. Vem har mördat Lindsay helt enkelt? Och så börjar man liksom så här höra sig för och du vet så där. Så som man gör i en utredning.
När man är polis.
När man är polis.
Yeah.
Och det visar sig då att grannar har sett en man och en kvinna komma till huset.
Ah, fan.
För att möta Lindsay. De har alltså, du vet, de kan lämna signalement på de här. Din kvinna, båda är då Caucasian. Mm. Kvinnan har kort blont hår och en klänning som de beskriver så här, som väldigt färgglad och du vet så här, de
inte så diskret.
Nej, inte alls.
Nej.
Och man liksom de ser ut som ett helt vanligt par bara liksom.
Som ska gå på en visning av ett hus.
Exakt.
En plats i solen.
Alltså verkligen, det är verkligen en sån klänning också.
Ja.
Mm. Så redan liksom där då vid mötet så är det en man och en kvinna, fast det bara skulle vara då.
Ja, just det.
Så där tänker man ju typ att hon borde egentligen typ varit så här.
Oh.
Eller, och det kan man ju inte säga, man vet ju inte vad som händer. Men det är i alla
fall. Och framförallt också tänker jag typ att man har så här.
Obehagskänslan hade blivit stor.
Absolut, men det kanske också bara är så här, min man, du vet.
Kom ändå,
ja. Exakt, ja. Precis. Alltså hon ska ändå bara träffa två personer i typ ett affärssammanhang.
Alltså verkligen, man ska inte behöva
och
tänka
typ,
så.
Och klockan är
17:30 på kvällen, det är
exakt. Och det är typ i ett område där folk, alltså nej, så här, det borde inte vara någon fara.
Alltså 100%. 100% så, det är helt rätt. Och för det andra då så hittar de inga spår på brottsplatsen. Alltså ingenting. Du vet, det finns inget DNA som de kan göra någonting med. Det finns inga fingeravtryck som de kan göra. Det finns inga som helst spår. Vilket då indikerar för polisen att det här är ett väldigt så här välorganiserat mord. Ingenting som bara skedde in the heat of the moment. Även om typ hur själva mordet utfört.
Alltså det här övervåldet liksom.
Det i sig.
Ja.
Tyder ju på att
en,
det är
liksom frenzied attack.
Exakt.
Mer än liksom en
ett så här överlagt kallblodigt mord typ. Eller det är ju extremt. Mm. Men ja, du vet vad jag menar. För det tredje då så har de ju numret till den här kvinnan. Som har ringt Lindsay och pratat med Lindsay liksom. De har pratat i telefon flera gånger. Jag tror att det är typ 6 eller 7 samtal som har gått fram och tillbaka. Och det visar sig då att den här telefonen är köpt i Vancouver. Typ 6 veckor innan mordet. Den är registrerad, det är typ en burner phone. Ah. Men den behöver ändå registreras på något vis. Och den är registrerad under ett namn som är Paul Rodriguez. Men den har aldrig använts innan den ringde till Lindsay första gången. Då när liksom hon berättade, den här kvinnan berättade sitt ärende. Efter mordet på Lindsay så stängdes den av. Och efter det så har den aldrig använts igen liksom. Det här namnet leder inte polisen någonstans och adressen som de har reggat då är en riktig adress,
men det
ligger typ en ICA-affär där eller vad som helst. Och trots då att mordet skedde mitt på ljusa dagen så finns det liksom, det finns ju vittnen som har sett dem gå in i huset, men du vet så här, det leder ingenstans. För att signalementet är så basic så att det är typ så här, alltså du vet, det finns ingenting som tar dem vidare. Och du vet, Jason och hans kompis var där. Alltså, du vet, ingenting tar polisen vidare. Och än idag, ska jag säga, vet man inte vem som mördade Lindsay.
Va?
Nej. Tyvärr.
Anna?
Jag vet. It's really, really frustrating.
Ja.
But there are a few theories.
Ja, kör.
Och som vanligt då, så är det ju
att han kollar på Jason.
Ja.
Ja.
Det man tror då är att han har anlitat professionella hejdukar för att mörda henne.
Det här är en teori som finns.
Och
när du säger det man tror är det vissa tror.
Vissa tror.
Ja.
Och det är vissa som, det är precis, det finns inga bevis. Nej. För det här, utan allt det här teori. Som jag säger nu är teorier.
Ja.
Och den här teorin drivs väldigt hårt, ska jag säga, av folk, personer i Lindsays närhet. Men motivet skulle då vara att Lindsay ville lämna honom. För att han är väldigt kontrollerande. Han är liksom inte, de är, har varit jättekära i varandra. Men du vet, gränsen mellan att vara omtänksam och omhändertagande och att vara kontrollerande är liksom väldigt hårfin i deras relation. Så. Och hon har pratat med både familj och vänner om att hon liksom inte var säker på honom och att hon ville lämna honom. Men det som höll henne kvar var några försäljningar som hon ville göra på hans mammas mäklarfirma innan hon lämnade honom.
Åh, gud.
Ja, men så hemskt. Familjen Saylos var sen då så här, bara veckor innan hon mördades, bjudit med Lindsay på en skidresa. Och efter den skidresan så har hon varit så här, jag ska ge dig en chans till. Och det verkar som att så här, han var kontrollerande, liksom enligt henne då, eller du vet, hon, eller enligt hennes vänner, ska jag säga, det hon berättar för dem. Och även mamman verkar typ lägga sig ganska mycket, du vet, alltså hon verkar vara så insyltad i familjen på ett sätt som känns fruktansvärt, för att hon har ju uppenbarligen svårt att typ, eller känner själv att hon vet inte,
det är svårt att bryta sig loss.
Exakt.
Ja, för hon är bunden på så många, alltså mamman äger huset de bor i, jo, är hennes chef.
Nej.
Alltså,
och du vet, ja.
Panik.
Det finns också någon teori om att så här, hans bror då, Jasons bror som hon pluggade med, hade varit kär i henne. Alltså du vet, det finns massa teorier runt familjen Saylo. Också, en av Lindsays kompisar berättade senare, liksom samma år som Lindsay mördades, alltså 2008, att hon hade mottagit ett samtal mitt i natten typ, eller sent på kvällen. Hon hade legat och sovit. Och det här samtalet hade då, det hade varit en kvinna som ringde, och kvinnan i fråga hade en dialekt som var precis som en sån dialekt som Lindsay hade berättat att den kvinnan som ringde henne hade.
Jag fattar.
För det glömde jag faktiskt att säga. Men den här kvinnan som ringde för att boka ett möte med Lindsay, hon hade någonting som Lindsay tyckte lät påhittat, som en påhittad dialekt. En påhittad brytning typ.
Jag fattar.
Och Lindsays kompis då, Nicky, hon berättade att hon senare samma år hade mottagit ett samtal som lät precis så som Lindsay hade berättat. Det. Och hon minns inte vad den här personen sa, för att vet, hon hade ringt upp mitt i natten, men hon hade kunnat ringa upp. För det var inte skyddat nummer. Så hon hade ringt och ringt och ringt och ringt och ringt till det här numret som hade ringt henne. Och till slut hade hon fått svar. Och den personen som svarade då var Jason Silas mamma.
Oj.
Skitskult.
Ja, verkligen.
Och då är Nicky typ så här, varför har du ringt till mig? Och hon bara så här, nej men jag försökte nå min assistent. Hon heter också Nicky.
Jättekonstigt.
Och det tycker de är konstigt. Det som ska sägas om den här saken är att Jasons mamma hävdar att det här aldrig har hänt. Men kompisen är så här, jo, det var väl morsan liksom som så här. Men det finns massa teorier då runt familjen
på olika sätt.
Och som sagt, som alla drivs ganska hårt av Lindsays vänner och familj. Också då för att man tycker typ att Jason inte reagerade så som man tyckte att en pojkvän ska göra efter att en flickvän har dött typ, eller mördats. En annan teori var att Lindsay har mördats för att hon visste någonting som hon inte borde ha vetat. Och det hon då visste, eller så här, hennes pappa har berättat att hon var hos honom och hälsade på i Calgary, som ligger ju ganska långt bort från Victoria, en månad ungefär innan hon blev mördad. Och då hade hon berättat för sin pappa att hon hade sett någonting som inte var bra. Men hon hade inte velat berätta vad det var för någonting.
Huh.
Och det här är så här sjukt långsökt teori, och jag vet typ inte riktigt hur jag ska återberätta det. Men för det handlar om en knarkhandel helt
enkelt. Att hon har sett en knarkaffär typ.
Ja, och att hon känner någon som är involverad i någon typ av drogkartell. Att hon, du vet, har sett någon transaktion ske, eller hon vet någonting om någon. Och att den här, för tätt inpå att hon hade sagt det här och tätt inpå mordet, så avslöjas den här drogkartellen.
Ha.
Så då är de typ så här, det finns då en teori som är så här, de här personerna i den här drug-ringen har, du vet.
De tror att det är hon som har sagt något, typ.
Ja.
Jag fattar.
Så, ja, och det, du vet, så känner hon någon som känner någon, och det är så här sjukt långsökt. Och hon har ringt någon som, du vet, är kusin. Alltså, det, i min värld, så långsökt. Och polisen är bara så här, nej. Alltså,
det här
mordet ser inte ut som det. Det är för långsökt, helt
enkelt. Jag fattar.
Mordet It's verkar ha en mycket mer personlig karaktär, tycker de. De tror inte att det är någon som... Alltså, eller så här, det polisen tror ytterst är att de som faktiskt mördade henne, de känner inte henne. Men de tror att det kan vara någon
som känner henne,
som har andats där. Men det är de två liksom största teorierna som finns. Och ingen av dem är ju liksom... finns inga bevis mot någon i familjen Salo. Det finns inga bevis kring den här drogkartellsgrejen. Jeff Busiek då, som är Lindsays pappa, han arrangerar årligen på den 2 februari, som då är dagen som hon mördades, en promenad där i det området där hon mördades, i hennes minne, för att säkerställa då att polisen och allmänheten inte glömmer bort henne. För han och liksom hennes familj och vänner är jättebesvikna och jätteupprörda på att polisen liksom inte driver utredningen vidare. Utan de säger typ, det finns inte tillräckligt mycket att gå på. Det är ju så. Men de tycker då att...
de hade kunnat göra mer. Typ.
Ja. Men han vägrar såklart ge upp hans pappan och säger att han inte kommer sluta förrän han hittar den som är skyldig. Eller att han själv dör. Och han driver också en hemsida som är liksom borderline. För där pekar de ut alla som de tror är skyldiga. Med namn och sådär. Och det är inte borderline, det är inte okej. Det är ju liksom, och polisen är också så här, det här kan försvåra liksom en potentiell framtida utredning. Och sådär. Men det finns ju liksom väldigt mycket... som är konstigt med det, och man förstår ju att de fortsätter att undra. Ja. Och det, de senaste åren så har det varit så här, det har släppts några dolda filer som har varit liksom hemligstämplade innan. De verkar typ inte innehålla så mycket. Och 2021 så sa de typ att så här, ja, eventuellt kan då nya DNA-tekniker och sånt liksom hjälpa oss framåt och så där. Men ingenting händer. Och man vet fortfarande inte. Och det är bara... alltså det är så konstigt att det är så här...
det är så jävla precis som så,
mitt på blanka dagen.
Ja. De här samtalen. Nej. Den här kunden. Mm. Som de ändå... alltså de hade någon slags insikt.
De visste ju någon kund.
Ja, exakt. De hade en, exakt.
Och det är väl sådana saker som
gör typ, att de tänker att det är kopplat till hennes...
exakt. Men...
jävlar!
Ja, nej. Det olösta mordet på Lindsay Busiek som... så ung, så hemskt. Och jag tänkte på det just precis som du sa, att så här, man går till sitt jobb.
Mm. Man går till sitt jävla jobb.
Och så blir man...
man försöker liksom bara vara typ en arbetande
så jäkla
kvinna
hemskt
i världen.
Och jag får också panik av den känslan, just att man så här har varit orolig för någonting, och när man inser att jag hade
magkänslan
för det.
Det var så hemskt.
Ja, det är så jäkla sorgligt. Och det har, i år släpps det en så här jättelång poddserie om det här fallet som jag inte har lyssnat på, men som är typ, för det är typ 10 avsnitt eller sånt där. Den heter Murder on the Island, The Lindsay Busiek Story. Så den tänker jag att man kan lyssna på om man vill. Jag har däremot lyssnat på Casefile avsnitt nummer 28 som heter Lindsay Busiek, och också en update från, för det kom 2016, det är ett av hans första avsnitt, eller 28 avsnitt. Och sen kom det en update 2019, som egentligen inte var så mycket update, mer än att de pratade med pappan. Så finns det ett avsnitt på Dateline som jag har sett och lyssnat på som heter The Dream House Mystery, lite olika Wikipedia-sidor. Så har jag läst en artikel som heter The Unsolved Murder of Lindsay Busiek av Lawrence Lees på The Crime Wire, och sen även lite sidor på Oxygen och sånt där som återkopplar till poddarna och avsnitten.
Du, tack snälla.
Tack själv.
Det var faktiskt jättefrustrerande.
Hemskt, eller hur?
Ja. Vad konstigt. Ja, men du, tack. Och tack även till er som har lyssnat. Oavsett när ni lyssnar, var ni lyssnar och vem ni
är.
Okej då!
Podplay.